Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024 med mig, Henrik Thorsson, och dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du höra andra samtalsserier och vår serie om USAs alla presidenter så hittar du dem på totalmedia.com. Total med TH, totalmedia.com. Välkommen till podcasten om valet 24, om de dramatiska händelserna och de intressanta personerna i USA inför presidentval nu i höst 2024. Det är jag, Henrik Thorsson, och Klaus Stolpe. Välkommen med som vanligt.
Ja, hej. Tackar, ska jag väl säga.
Du är med bok nu, för nu kommer din bok som vi har pratat om tidigare. Berätta, är den inte på gång?
Ja, jag har ju inte sett den själv, men att den är så pass färsk för den har just kommit ur. Ja. Uttryckpressen, det handlar ju om den här, herr president heter den ju med undertiteln sant och osant om hela sant och halvsant eller vad det heter, om USAs ledare, och det får vi låta komma till, men det är ju kort sagt så handlar det ju om det här manuset som vi använt oss av för den andra podden, när Mr. President var igång här, det här som vi just skrattade åt här, det vi just hade börjat med, det var ju att Henriks fru var väldigt imponerad över hur mycket han vet om USAs president. Nej, sa hon ju ingenting om vad jag vet. Men det handlar ju om att jag skickar material åt dig som du hamnat läsa in dig på, så hade vi ett samtal om det. Så
att, ja, men det, då fick vi det sagt.
Ja, men det var ganska roligt i alla fall.
Det är ju en serie som du som lyssnar på det här också kan lyssna på. Den finns på totalmedia.com också, total med TH, totalmedia.com. Mr. President heter den då, själva podcastserien. Och var det så att du hade tänkt att göra en bok innan vi gjorde serien, eller var det så att du kom på under det att vi gjorde serien att göra en bok, eller hur var det?
Ja, alltså det var ju på din inrådan som vi började med det här, och då tänkte jag att nej, jag menar att om vi ska göra det här, så då är det lika bra att göra det på ett sätt så jag kan, ja, liksom lite win-win, så att därför tänkte jag att något ska vi göra det, så kan jag försöka göra det på det här viset, att jag skriver ett kort bokavsnitt om respektive president då, så skickar jag det åt dig.
Men var det annorlunda sen nu när du har gjort skrivboken, att förändras det så att säga, den som har hört poddserien, ser den bara likheter eller finns det olikheter, eller hur upplever du det själv?
Det mesta är väl nog samma, att vi sitter ju inte och läser innantill ur det där bokmanuset, så att det är kanske mer levande på det viset att lyssna på oss, men att för att det är liksom saker och ting kommer mera kanske ad hoc, vart efter att vi då blev ivriga eller något i den stilen. Så att, men det är ju förstås, det där är ju egentligen dumt att säga, för att en del tycker om poddar och andra vill läsa böcker, och det är ju vad som passar en själv helt enkelt. De kompletterar väl varann som jag ser det, tror jag.
Ja, okej. Okay. Och jag hoppas att vi ska ha ett specialavsnitt om boken, om dig och sådana saker. Antingen i den här serien eller i en av mina andra poddserier. Eftersom det är ju väldigt intressant. Jag måste ju säga att du som lyssnar på det här får ju en väldigt fin bild av USA. Särskilt nu när så mycket står på spel och det händer så mycket i höst. Kanske lite oväntat för oss att dyka ner i de här presidenterna, det ger ju en bakgrund även till dagen som är väldigt viktig, tycker jag, och väldigt bra alltså.
Ja, det tror ju jag också, alltså att jag kommer själv, alltså min första kurs nu förra året då, det står och drar igång, så heter ju USAs presidenthistorien, och tror jag väl och hoppas att de som går på den kursen så kommer att kunna följa med liksom det här stundande valet med ett, ja, de har en liten tilläggsdimension till det helt enkelt. Om man vet bakgrunden så är det ju liksom mer givande, så som jag nu skulle tycka det i alla fall.
Jo, precis. Och du är alltså lärare på Åbo Akademi som har en filial i Vasa, eller hur? Det är där som du har dina kurser. Idag så ska vi ha ett avsnitt som handlar lite grann om Kamala Harris, och innan vi går in på det, det pågår när vi gör det här, det är ett konvent då, Demokraternas konvent, där hon förväntas bli vald officiellt och formellt som den representanten. Mm. Vi pratade ju för någon vecka sedan om att är det någonting viktigt? Är det något man är intresserad av? Det finns väl andra mer spännande saker som har hänt än konventet, eller hur ska man tänka om det?
Ja, alltså för dig och mig, eller för de som lyssnar, de som sitter på den här sidan av Atlanten, så är det kanske lite mer sådär småtråkigt som är, vi kanske tycker det är häftigare med rättegångar och opinionsmätningar och märkliga utspel och vad som helst, men att för demokraterna är det ju jätteviktigt, för att de får ju mängder av uppmärksamhet. Republikanerna glöms bort för några dagar, och det här, det brukar ju också vara så att det parti som håller ett konvent så brukar ju gå framåt i opinionsmätningarna strax efteråt, för att de har liksom, ja, ensam rätt på uppmärksamheten där under några dagar. Och det främsta undantaget jag nu kommer på från den här regeln är ju faktiskt republikanernas partikonvent tidigare i sommar, för att där hände det ju så mycket annat efteråt, med att Biden stiger åt sidan och Harris får en rivstart och sånt, och det var ju totalt otippat det som hände där, för att det var ju republikanernas konvent var ju ett närmast en kröning av Trump, och det kändes ju nästan som att man hade fira segern redan. Och då ska vi komma ihåg att det var ju som grädde på moset, så var det ett mordförsök på deras presidentkandidat dagarna innan, men det liksom föll i glömska i och med att Biden tackar för sig. Så att säga vad man vill om honom, och så att jag tycker att han borde ha tagit det beslutet ett år tidigare, men att om han nu en gång skulle det här han tacka för sig, så var det ju vettig tidpunkt, för att det allt strålkastar just och vändes ju från republikanerna då ett och tre.
Ja, visst. Och om man lyssnar på såna här insiktsfulla amerikanska källor, så är det ju någon som har påstått att man visste om det, fast det låtsades som att man inte ville. Det verkade ju som att Biden inte ville och så här, men att det var klart redan tidigare, och då vet man ju inte om det är sant och om det faktiskt var beräknat så som du säger, för att fånga fokus. Alltså, någonstans handlar det ju om att fånga fokus.
Jo, för att tidpunkten var ju perfekt i alla fall under den situation som rådde, eller tidpunkten hade varit mer perfekt ett år tidigare, men liksom att om den kom under sommaren så, och där märker man ju också att de här republikanerna så verkar ju vara ordentligt tagna på sängen här, för att det att Trump kommer med underliga utspel så är vi ju vana vid, men att nu har han ju som sagt en massa sådana här saker som är konstiga till och med för att vara honom. Alltså hävdar att det inte alls har varit så stor publik på de här Kamala Harris framträdande, för att de här bilderna är liksom hoptrixade via AI och sånt, och han har sagt någonting om att han själv ser mycket bättre ut än vad hon gör. Men det är väl det är ju också ett argument. Frågan är ju att vad har det med saken att göra? Och nu precis före vi började spela in så såg jag någon bild som spreds var man har en stor sovjetisk flagga i förgrunden vid demokraternas partikonvent. Och nu tror jag väl inte att någon är så galen så att man tror att den där bilden är autentisk, men att det ska ju fungera närmast med någon sån här symbolvärde, men det blir ju liksom bara bizarrt.
Alltså då är det någon i Trumps läger som har spritt den i misstanken?
Ja, precis. Och Trump har väl själv spridit den via det, Truth Social.
Ja, det var nog deepfake häromdagen också, har jag för mig, med Harris och sådana här konstruerade. Men även Elon Musk, som ju är på Trumps sida, var det. Och jag tyckte det stod att Trump ska få ta med honom i regeringen eventuellt. Elon Musk också. Så att tjänster.
Ja, han har väl fullt upp ändå, men kanske han kan pyssla med lite regeringsposter och samtidigt. Men att det är ju...
Ja, men tillbaka till konvent och hela den här biten. Som du säger, de verkar tagna på sängen, och jag menar, även om det är beräknat, så demokraterna har ju liksom på något vis fått en positiv sving, att de håller bort allt det negativa och bara den här glada, de här två glada människorna, och så partikonventen, och så på så vis blir ju konventet här nu viktigt att fortsätta. Det måste bära, det måste surfa vidare. Det får inte bryta den där trenden nu.
Ja, för att, ska vi säga, en som följer med nyhetssändningar liksom härifrån, så verkar väl tro att, kan väl rätt tro att Harris liksom leder alla gallupar som finns, och ja. så är det ju inte helt.
Nej, det är dessutom inte.
Så att man får ju till och med en ganska, kanske lite felaktig bild här, och tror att det är som raka spåret för demokraterna. Men grejen är det att ju mer det här Trump och andra håller på, desto mer så galvaniseras väl de här demokraterna, för att jag menar, jag tror ju inte att Harris skulle vara lika omtyckt bland demokraterna ifall republikanerna skulle ha en helt annan kandidat än Donald Trump, men att de förenas ju liksom i irritationen över hans, vad ska vi säga, svinerier, eller vad vi nu vill kalla det, för att jag menar, jag sagt det för att upprepas, att inte är ju Harris någonsin varit en jättepopulär politiker, inte, utan det är ju någonting som kom i de här sista veckorna, för att hon är någonting annat än en gammal gubbe.
Hur mycket tror du det är att man har just bestämt sig? Nu måste vi ha en positiv bild, vi måste sluta upp kring Harris, och liksom, vi har bara bestämmer oss. Det är hon nu, och inget liksom frågasättande, utan vi kör en positiv bild och vi bejakar henne och stöttar henne till 100%. Kan det vara en sån, de har bestämt sig för det?
Ja, jo, för att det var, i och med att det kom så pass sent, så fanns det ju inte hela tid för någon slags maktkamp inom demokraterna, att jaha, vem tycker att vi ska ta liksom, för att det var ju just väldigt kort tid för att konventa helt enkelt. Och då, eftersom, så hjälper just Trump till, så till vid att han är då stressad över att Harris kommer ikapp via de här opinionsmätningarna. Jag brukar ju hålla mig till Real Clear Politics då, som vägar ihop olika. Och där är hon ju då som nästan ikapp helt enkelt, att hon är sett i antal elektorer, så att det räcker med att det svänger i Pennsylvania, och då redan är hon i kart. Men att det är ju väldigt jämnt i flera delstater, och det här blir ju jätteintressant att följa den där trenden, för det ser ut de närmaste veckorna efter att det här konventet hållits.
För du menar väl att när konventet är, så vanligtvis stiger siffrorna lite, frågan är, kommer de sen att sjunka tillbaka neråt?
Precis, så att det där blir ju väldigt, att det hoppar till då lite, så att hon plötsligt går framåt, att kommer det sen då att hålla i sig, eller jämna det ut sig på nytt, och på vilket sätt kommer republikanerna att svara? För nu läste jag här tidigare idag, innan vi fick kontakt med varandra, så att liksom, det var någonting om vilka enorma belopp som Trump-lägret, ska jag väl säga, har liksom beställt tv-reklam för och sånt. Och det kan jag misstänka att där kan det bli underhållningsvärde, så det heter
ja, ja. Ja, intressanta saker. Men det är väl läge då att fråga sig lite grann, vem är Kamala Harris? För början av sommaren, när det började talas om Bidens tillbakaträdande, så tycker jag vi diskuterade, och mitt perspektiv var i alla fall att det här är ju en oprövat kort. Hon är ju liksom inte populär, hon har inte gjort någonting nästan som vicepresident, hon har varit väldigt skymundan. Hur kan man våga satsa på en sådan? Nu har hon bestämt sig, och hon är liksom nästan vinnare redan i de egna lägren och så vidare. Så då är ju frågan liksom, vi vet ju fortfarande inte de flesta av oss, vem är hon egentligen?
Om vi nu säger på åldern till att börja med, så hon fyller 60 den 20 oktober, alltså prick 2 månader, så vi kan väl gratulera henne i förväg då, ifall hon brukar lyssna på vår podd, men att det gör hon säkert. Att hon har ju en bakgrund då som åklagare och sedermera senator då i Kalifornien, och för prick 2 år sedan så gav jag ut en bok som hette Ett splittrat USA, och det var ju inte alls meningen att den skulle heta så. Och det här har ganska mycket med din fråga att göra, för att tanken var ju att den skulle heta Från Trump till Biden och Harris. Och det hamnade ju att ändra därför att Harris kändes så pass osynlig. I nuläget skulle det vara bra att hänvisa till att man har skrivit en bok med den titeln naturligtvis, men det är ju lätt med facit i hand. Men att då hon då blev vicepresident, så trodde man väl att hon skulle, ja, liksom att det skulle bli en lite prao-karaktär över det där jobbet, för man tänkte att men Biden är ju så gammal så att han vill väl inte vara mer än en period, men det tog lite onödigt länge innan han kom fram till den saken själv. Men klart, i nuläget så får man ju information om henne. Men ska vi se på någonting annat än den där dagsaktuella? Jag menar, jag menar upplevelser i yngre år så får man ju en individ. Det gäller mig och det gäller rimligtvis dig, utan att jag nu känner till din barn. Men vi hoppas att den var bra. Men hon... En sån här kuriositet som jag gärna skulle nämna här, för att vi nu inte bara ska sitta och upprepa vad som sägs i tv-nyheterna. Så hon var som barn med om ett bussningsprojekt. Det gick helt enkelt ut på att man skulle motverka segregering, så att man inte nödvändigtvis gick i den skola som låg närmast där man bodde, utan de satte ungarna i bussar och man blandade rika och fattiga och svarta och vita och så vidare. Och det, tanken är väl god på många sätt, men på individnivå så kunde det ju medföra en hel del trauman, för att det är ju inte sagt att ett litet barn förstår varför man inte får gå till den skola som ligger närmast och där kanske kompisarna går och sånt, utan man hamnar att hoppa på bussen och ta sig till ett helt främmande ställe. Jag läste om det där projektet någon gång, så att det var kanske därför naturligt att jag reagerade så att Harris hörde till de här helt enkelt försökskaninerna helt enkelt. Och lika naturligt är det om ni som lyssnar på det tycker att det här var det minst intressanta som jag tagit upp överhuvudtaget idag. Möjligen med undantag för det Kalle Anka-äventyret. Men att det är som intressant att man har som läst om någonting för en tid sedan, och så märker man att jaha, men att den här människan så är en av de här ungarna helt enkelt. Att det var ganska uppmärksammat och det begav sig, ska jag väl till. Men okej, det förstod man väl sammanhanget.
Men det var ju, ska vi säga, utanför San Francisco och Oakland alltså, där hon bodde, och Berkeley, de här...
Precis, i det här fallet, men att det var ju även på andra ställen som man experimenterade med det här samma.
Jo.
Och Biden var väl en av dem som, nu tar jag minne, men att han var väl en av dem som helt enkelt hade talat sig varm för det där projektet, och det liksom föll inte, det blev lite blandad motgång kring det där. En del tyckte det var bra och andra dåligt helt enkelt.
Man kan ju tänka sig att det var mer positivt just i San Francisco området som hade ju, vilket ju väl Kamala Harris föräldrar var ju frihetskämpar, att det fanns en sån rörelse, och därmed också en, som vi vet att Kalifornien och särskilt San Francisco området har ju en större öppenhet och så. Ja, så det kan ju hända att det gick bättre där än på andra
håll. Ja, åtminstone att lättare att få det genomdrivet.
Ja, just det.
Det är sant, man kan tänka sig. Men att hon har ju nog sagt själv att hon var ju rädd när hon satt där på bussen. Att var frågan om, för att liksom ett litet barn kan ändå inte förstå det där liksom stora perspektivet.
Men
det här låter det som jag skulle väldigt kritisk mot Harris här kanske, men grejen är att det här sena beskedet från Bidens sida så kan ju nog visa sig vara en lyckträff, för att skulle han då ha gjort så som då jag tycker att han skulle ha meddelat ett år tidigare, så jag tror ju inte att hon skulle ha blivit demokraternas presidentkandidat, därför att
jag tror inte att
hon skulle ha vunnit ett primärval. Alltså det är ju lätt att påstå, det är ju ingenting jag kan liksom bevisa eller något sånt, men som sagt, hon har aldrig varit särskilt populär, och sedan under de här senaste månaderna så har det framgått, att hela veckorna så har det framgått via vår podd, att det finns ju en del intressanta namn bland demokraterna. Så hon skulle kunna klara sig i den konkurrensen med någon Gavin Newsom, Gretchen Whitmer, Mark Kelly, eller kanske till och med den här Waltz, eller alltså det finns alltså andra starka krafter där. Och det skulle vara en sak om hon skulle ha varit ganska synlig som vicepresident, men att det har vi ju också varit inne på flera gånger, att det har hon ju inte varit helt.
Nej, det är just det. Och det har du påpekat flera gånger, och det tycker jag är väldigt bra. Jag menar, det har verkligen format min bild av det.
Jo, precis. Och sen då, som vi sa för en liten stund sedan, att konstatera att eftersom det här avhoppet sker just före partikonventet, så det var ju för sent med någon maktkamp. Helt enkelt. Men att om man får vrida klockan tillbaka, så bara med de här namnen som jag nu har räknat upp här, jag kan komma på några till också, Josh Shapiro eller vem som helst, så det skulle kunna vara ett otroligt intressant primärval.
Jo, precis.
Biden skulle ha kommit till insikt, men att nu var det väl nästan prick en månad sedan han hoppade av. Och då blir det just det här att frågan är då hur Harrys popularitet ser ut och dammen har lagt sig efter konventet.
Jo,
alltså,
precis.
Det har varit medvind, man har, jag har sett på flera ställen att man talar om en smekmånad med demokraternas väljare och tänkbara väljare, men att hur ser det ut sen helt enkelt?
Det är ju så att hon är ju väldigt tydlig om sin politik. Den framgår ju väldigt tydligt vad hon ska göra. Även mer tydligt kanske än Trump. Jag menar, han hittar på konstiga saker bara hela tiden. Men här är ju en tydlig politisk linje. Och det är ju kanske ovanligt ändå i Amerika att det är så tydligt. Men vad är svagheten med henne? Vad upplever du kan vara hennes stötesten på något vis? Eller?
Det som kan väl vara att hon upplevs på vissa håll som en som har bytt åsikt ganska lätt genom åren. En annan grej att hon har ju inte egentligen gett några intervjuer nu sen Biden hoppade
av. Nej, just det.
Och det är väl i och för sig medvetet, men det är klart det, för att det rullar på av egen kraft än så länge. Så hur blir det sen då hon hamnar i en intervjusituation med kvistiga frågor från journalister. Okej, hon har ett långt förflutet som åklagare, så att de är väl liksom garbade, men att det där så har ju väckt en del uppmärksamhet att när ska hon börja liksom ställa upp på någonting sånt.
Ja, sedan, för att hon är inte bekväm i intervjuer. Det var ju en incident 2021 när hon sen avstod intervjuer ett helt år. Att hon verkar inte vara bekväm med den rollen. Eller den situationen menar jag.
Nej, och i och för sig, jag kan ju tänka mig att det är någonting som hon tränar sig på och så vidare. Så att, men jag menar, vi kan väl också tro att Biden hade tränat sig för den där katastrofala tv-debatten. Men där var det ju andra grejer. Han är ju bra mycket. Han är ju trots allt över 20 år äldre än henne. Vilket ju framgick ganska tydligt där och då. Men det finns ändå ett frågetecken kring hur hon kommer att hantera de här situationerna. Liksom förstås de här tv-debatterna sen mot Trump.
Ja, det är helt fantastiskt och bra, spännande saker som du nämnde här och liksom läget är ju bara spännande nu, alltså det är ju så, det har vänt till att bli riktigt spännande och historiskt alltså, och vi ska avsluta med att prata om en av våra presidenter i den serien som vi nämnde i början, den serie som din bok också då på sätt och vis återger, samma tema då, anekdoter om presidenter, och vi har kommit fram till president nummer 35 på tal om historiska presidenter och historiska tider, så är det den unga John F. Kennedy som var född 1917 och levde då fram till mordet på honom 1963, och då var han president bara 2 år, 1961 och till 1963 då. Han valdes ju 60, en av de här nolltalspresidenterna. Men liksom, först och främst, nu har vi en ung, tycker vi, kommande kandidat, eventuellt president. Eller så har vi en gammal som borde hoppa av, Trump, och en ung Harris, fast hon är inte så ung. Och faktum är att John F. Kennedy var inte så ung som vi tror att han var. Han var inte yngst.
Ja, han liksom var där ung. Alltså, han var ju 43, så han var ju förstås mycket yngre än Harris. Och Harris fyller just 60. Sen är det ju det att det blev ju ett sånt där ungdomligt skimmer över John F. Kennedy, därför att han hade små barn och hela det där vacker fru. Och...
Ja, var frun inte viktig? Ja, precis.
Ja, och i det fallet så var nog presidentfrun viktig. Och det är ju nog så att om man nu känner till någon presidentfru så är det ju liksom den som råkar vara för tillfälle och sen är det ju som Jackie Kennedy ungefär, så att hon är en av de där kändaste, liksom, inte bara vacker utan också där språkkunnig och sånt, så att de hade varit på någon utlandsresa, jag minns inte om det var i Frankrike, jag tänkte säga Tyskland, men jag tror det var Frankrike, för hon talar ju franska, så han skulle hålla ett anförande, sa han att ja, jag borde kanske presentera mig, att det är jag som har varit sällskap åt Jacqueline Kennedy här den här sista veckan.
Så hon hade tagit kommando.
Ja, eller liksom hon var så pass uppmärksam. En sak som är väldigt välkänd här i Finland är att hon gärna hade alltså finska marimekko och
kläder
och sånt, så att det är sånt som man liksom känner till här.
Jo, det är ju, när man tänker på det att man upplever honom så ung. Han var ju den första presidenten född på 1900-talet, så han var ju en ny generation. Han är ju faktiskt jättemycket, han är 30 år yngre än föregångaren då, som ju för sig var en äldre man på grund av kriget där, Eisenhower. Men liksom, han är ju liksom något nytt i alla fall. Och det här med frun då, som du säger, att hon var viktig. Har vi inte fler presidentfruar? Om man tänker långt tillbaka, Madisons fru, var det hon som var väldigt imponerande?
Ja, och det är ju sånt där som man då inte vet om det är sant. Men att då engelsmännen kom, de var ju tvungna att evakuera sig från Vita huset, som inte hette Vita huset, då ännu, för engelsmännen tutta eld på det.
Ja, precis.
Och där att man var tvungen att måla huset vitt, men att hon ska då egenhändigt, innan de smet iväg eller for iväg, så har hon tagit ner Washingtons porträtt och alltså den kändaste målningen av honom, och rulla ihop duken och stuckit iväg.
Det är så ju väldigt det fin symbol.
Finns ju vissa nog så att, som man känner till. Franklin D. Roosevelts fru var ju oerhört socialt aktiv och så vidare. Men att nu fru Kennedy, nu märker vi den här att vi talar mer om henne än om John F. Kennedy.
Ja, visst.
Men det här, just hans ungdomlighet och upplevda ungdom, så att han upplevdes kanske som ännu yngre än vad han var. Det var någonting fräscht som kom. Så att han hade ju faktiskt Richard Nixon som motståndare, och han var ju också ung, men han framstod ju som äldre i jämförelse.
Ja, visst. Och är det inte, vi har ju pratat om Nixon förut, och kommer att återkomma till honom naturligtvis eftersom han senare blir president. Men det här med frun, det här med Kennedy som ung, det här med någonting nytt som kommer, det har ju också med media att göra. Och var det inte så att Nixon förlorade ganska mycket mot Kennedy på just media, tv till och med?
Det är nog den kändaste tv-debatten som har hållits i de här sammanhangen, för att det var ju så att Nixon hade ju varit vicepresident åt Eisenhower i 8 år och framstod som så mycket mer erfaren och sånt, så att det var ju många som trodde att det här blir ju inte ens spännande.
Ja.
Men sen då de hade den första tv-debatten, så efter det så liksom verkade då framstod Kennedy som Nixons jämlike helt plötsligt. Förutom då att Kennedy var en stilig kar, solbränd och så vidare, så han liksom tittade in i kameran och talade med tv-tittaren.
Ja, just det.
Och det gjorde ju inte Nixon, utan han liksom flackade med blicken och talade liksom mot Kennedy och mot intervjuaren och kanske mot publiken och sånt. Så att det såg ut som han skulle vara lite sådär, alltså mindre fokuserad helt enkelt. Men Kennedy, om det nu var naturligt eller om han hade fått en träning i det vet jag inte, men han liksom... Han trollband tv-publiken på ett annat sätt. Och det här kändaste exemplet är väl att Lyndon B. Johnson, alltså Kennedys vicekandidat, så hade lyssnat på det i radio.
Ja, just det.
Att Nixon var bättre.
Ah,
och sen
såg just
han reprisen på tv och det här, och började fråga att liksom, är det här samma debatt?
Alltså, ja.
Och du vet att till och med en sån garbad politiker så att säga,
förvånad.
Jag gick på det, men att det låter som så pass negativt. Och så där var det också bland gemene man, att de som lyssnade på radio så tyckte uppenbarligen att Nixon var bättre.
Jo.
Han var mer erfarenheten och sånt. De som såg på tv så tyckte annorlunda. Dessutom en annan sak, så Nixon sjönk in i väggen, för att det såg ut som om man skulle ha haft samma färg på kostymen som väggen bakom. Och det stämmer inte, för att jag har sett färgbilder från det där, men i svartvitt så såg det likadant ut. Så att han bara sjönk in i väggen, fast för att det liksom, det blir ju inte samma. Och det vet du bättre än mig som liksom har skådespelarbakgrund och hela det där att färger påverkar och allt sånt. Så han hade otur redan med den saken, att han blev liksom grå och tråkig.
Ja, det är inte bra att sjunka in i tapeten när man ska, för det är inte bra. Men fantastiskt givande. Du kan lyssna på serien om presidenter också på totalmedia.com, totalmedia.com. Och där fortsätter också den här serien. Du hittar alla tidigare avsnitt. Mr. President heter den andra, och den här omvalet 24. Och vi återkommer både till Harris och vem hon egentligen är. Det var bra saker som vi fick höra idag, tycker jag, Klaus. Och vi fortsätter ju förstås att prata med henne och om den dramatik som utspelar sig fram till hösten. Tack så mycket för idag, Klaus Stolpe.
Ja, tack själv.
Tack för att du lyssnade på Om valet i USA, en podcast om valet 2024. Du hittar fler samtalsserier på totalmedia.com och vår serie Mr. President även på Apple Podcasts och på andra ställen där poddar finns.